Jag är 9 år och min mamma har klätt på mig en lång vit burka. Det är vad jag ska ha på mig när jag ber. Innan bönen gör jag en rituell renhetstvätt där man i bestämd ordning tvättar händer, ansikte, underarmar, stryker vatten över håret och öronen samt tvättar fötterna. Vattnet måste kunna tränga in överallt, så därför får jag inte ha nagellack. Jag älskar att ha färg på mina naglar, så jag målar dem med tuschpenna istället. Jag ber flera gånger om dagen genom att göra olika rörelser på en bönematta samtidigt som jag reciterar koranverser. Jag vet inte vad verserna betyder, men jag gör som min mamma säger. Jag lär mig dem utantill och ber innan jag går till skolan och efter jag kommer hem från skolan. Bönen kändes aldrig rätt för mig. Jag tror att det beror på att det var en identitet jag ärvde och aldrig valde själv. Det var nästan som att jag uppträdde för min mamma. Att jag skådespelade rollen av dottern hon ville ha. Mitt namn är Elaf Ali och jag som alla andra har flera olika identiteter. Nu ser ni ju inte mig, men jag är kvinna. Det hör man dock. Jag är skåning. Det hörs också, tror jag. Jag är född i Irak. Det hörs inte. Jag är singel. Det kommer att höras. Sen har jag en diagnos. Den varken syns eller hörs, men den kanske märks ibland. Identitet är sällan något vi äger helt själva. Oftast är det en dragkamp mellan det vi väljer och det vi tilldelas. Genom mitt liv har jag tilldelats flera identiteter jag inte bett om. Att så tidigt behöva leva upp till andras bild av mig samt tvingas följa en förutbestämd mall har gjort att jag blivit extra känslig mot att känna mig kontrollerad. Jag fick tidigt lära mig att jag kommer att brinna i helvetet om jag inte följer Guds regler. Det spelade ingen roll om mina föräldrar såg mig eller inte. För Gud såg och hörde allt. När jag uttryckte tvivel sa mamma, hur vågar du ifrågasätta Guds ord? Det svaret gjorde bara att jag ifrågasatte ännu mer. Ett av mina starkaste barndomsminnen är när en av mammas väninnor kom hem till oss och grät. Hennes man, en respekterad imam i Skåne, hade berättat att han skulle skaffa en andra fru. Inte skilja sig, utan gifta sig med en till. Jag tyckte det var så konstigt. Varför ska han gifta sig med två fruar? Varför hade hans nuvarande inget att säga till om? Hon var förkrossad, och min relation till islam krossades med henne. Jag var 15 år när jag sa till mamma att jag ville sluta be. Hon blev besviken, men tvingade mig inte att fortsätta. Jag sa att jag skulle återvända till bönen den dagen jag förstod innebörden av vad jag sa och kunde stå bakom det. Jag har inte återvänt. Min djupdykning ledde istället till att jag avsade mig hela min religiösa identitet. Det hade väckts en tanke i mig som jag inte kunde släppa. Tänk om det inte är Gud som skapade människan, utan människan, om jag bestämt män, som skapade Gud. Min mamma blev religiös efter några år i Sverige och började bära slöja. Det finns många skäl till att kvinnor bär slöja. Det kan vara tro, kultur och i vissa fall tvång. Jag brukar säga att min mamma bär slöja för att dölja sitt gråa hår. Men egentligen är det för att hennes mamma gick bort. Jag tror att religionen blev en form av trygghet, en identitet som band samman henne med hemlandet och det som inte längre fanns kvar. Men den blev mycket mer än bara ett inre lugn. Den blev något som färgade allas våra liv. När jag gick på gymnasiet fick vi inte ens längre lyssna på musik hemma. Dansågs haram. Allt kretsade kring rätt och fel. att frukta en bestraffande gud för att undkomma helvetet. Min pappa är också muslim, men för honom är det en kulturell identitet. Han har aldrig varit troende eller praktiserande. När mamma blev religiös växte därför avståndet mellan dem. Min pappa försökte tona ner religionens påverkan i vårt hem, men han var chanslös mot Gud. En dag i nian när jag kom hem från skolan hörde jag mina föräldrar bråka. Det i sig var inte ovanligt, men den här gången handlade det om mig och min framtid. Jag stannade kvar i hallen och lyssnade. Mamma försökte övertala pappa att gifta bort mig med min 10 år äldre kusin, hennes systerson. Pappa satte ner foten. Jag kände mig stolt och tacksam. I ungefär 5 sekunder. Sen insåg jag att han inte satte ner foten för mig. Han kämpade för sin systerson. Om hans äldsta dotter skulle tvångsgiftas så skulle det banna mig vara min kusin från hans sida av släkten. För även om pappa inte var religiös så praktiserade han hedersnormer. Många tror att hedersnormer kommer från religion, men det är ett uråldrigt kulturellt fenomen som fanns långt innan de stora världsreligionerna. Målet är att skydda familjens anseende. Ett anseende som vilar helt på kvinnans handlingar och framförallt på hennes sexualitet. Det största tabut är sex innan äktenskapet. Killar drabbas också av kontrollen, men deras nedsteg förstör sällan familjens rykte på samma sätt. Därför blir tjejen ett kollektivt projekt. Hennes utseende, kropp och sociala liv blir en angelägenhet för alla. Ett tidigt giftermål är ett sätt att säkra att hon inte hinner begå misstaget som drar skam över släkten. För mig förändrades allt när jag var knappt 11 år. Jag fick min första mens och det var då hedersnormerna kom in i mitt liv. Plötsligt slutade jag vara barn och betraktades som en kvinna. Från en dag till en annan gällde helt nya regler där hedern och religionen flätades samman. Jag fick bara röra mig mellan hemmet och skolan och skolan och hemmet. Mina bröders killkompisar fick inte längre komma hem till oss. Jag fick bara bära löst sittande kläder för att dölja min kropp. Och simlektionerna fick jag inte längre vara med på. Jag fick inte ens duscha efter gympan eftersom området mellan naven och knäna inte fick visas ens för andra tjejer. Min kropp var inte längre min. Den hade blivit något syndigt. Något som måste döljas, vaktas och kontrolleras.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas?
Jag var 9 när jag började fasta. När mina klasskompisar satt i matsalen och tvingades äta upp sin mat med argumentet tänk på barnen i Afrika, så satt jag bredvid och svalt frivilligt i religionens namn. Det var skönt i alla fall att mattanterna inte sa tänk på elaf. Tanken med ramadan är fin, att avstå från mat och dryck under dygnets ljusa timmar för att öva på självbehärskning och förstå hur det är att leva i fattigdom. Men för barn kan jag tycka att traditionen är lite väl sträng. Inte ens lepsyl fick jag använda på mina torra läppar eftersom jag kunde råka slicka mig i munnen och sen svälja och då skulle fastan anses bruten. Det första året som jag fastade besökte min lågstadieklass ett ålderdomshem för att sjunga för de gamla. En dam tackade oss genom att bjuda på karamell och som det sockermonster jag är stoppade jag karamellen direkt i munnen. Jag glömde att det var ramadan. Då hörde jag en klasskompis säga men Elaf, fastar inte du? Jag fick panik och hörde min mammas ord om helvetet och att Gud ser allt. Jag trodde på riktigt att det var kört. Jag plockade genast ut karamellen men hade karamellsaft kvar i munnen som jag inte under några omständigheter fick svälja. Jag tittade ivrigt omkring efter en toalett eller ett handfat, men det var bara en lång korridor med olika rum och stängda dörrar. Mina klasskamrater gick in till nästa för att sjunga. Då såg jag ett rum med en vid öppen dörr. Jag sprang in och torkade av min tunga på gardinen. Det var skitäckligt och jag tror inte att den hade dammats av på flera decennier. Men jag visste inte vad jag skulle göra. När jag vände mig om för att lämna rummet såg jag en äldre man sittandes i hörnet på sin rollator. Han tittade på mig, jag på honom och sen gick jag långsamt ut därifrån som om ingenting hade hänt. Jag slutade att fasta när jag flyttade hemifrån. Det var inget dramatiskt beslut. De sista åren hemma såg jag mest ramadan som en social familjehögtid där man samlas och äter massa god mat tillsammans. I Stockholm när jag bodde i studentkorridor var det svårt att motivera en hel månads hungerstrejk för Gud när belöningen var snabbmakaroner och ketchup.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. I try so hard, so please don't let me be.
När jag växte upp hatade jag att ha mens. Inom islam och flera andra religioner anses en menstruerande kvinna vara oren. Efter den sista blödningsdagen ska hon utföra rusul. Det är en rituell helkroppstvätt för att återfå sin renhet. Den har jag gjort många gånger i mitt liv. Men under tiden jag hade mens fick jag inte duscha alls. Mamma sa att det var förbjudet. Eftersom jag brukade blöda i minst 10 dagar var det här väldigt jobbigt och jag kände mig ständigt ofräsch. Mammas tolkningar av islam var sällan hennes egna. Hon följde program på tv där imamer berättade hur föräldrar i väst ska hantera sina tonårsdöttrar, om vad som är halal och vad som är haram. Jag brukade tjuvlyssna och hatade männen och deras begränsande syn på kvinnan. Men mest av allt hatade jag att mamma satte religionen och tv-imamerna framför mig, sin egen dotter. Ibland följde jag med mamma till moskén. Där träffade vi andra beslöjade kvinnor. Efter bönen brukade de sitta och diskutera andra familjer och deras barn. Jag gillade aldrig deras snack. Det fanns ögon och dömande blickar överallt. Det var inte bara tvättförbudet som gjorde mensen svår. Jag led också av oerhörda smärtor. Varje månad låg jag i fosterställning och kräktes. Jag var borta från skolan åtminstone de 3 första dagarna varje mens. Mamma sa att hon upplevde liknande värk när hon var yngre och att det gick över när hon fick barn. Den så kallade lösningen var inte aktuell för mig som tonåring. Under skoltiden träffade jag flera läkare och testade många olika värktabletter. Men ingenting hjälpte. Ingen kunde förklara vad smärtan berodde på. Det var strålningar ner i benet, hugg i ryggen och kramper i magen. Under gymnasiet föreslog en läkare p-piller som behandling. Det kunde åtminstone stoppa blödningen, sa hon. För första gången kände jag hopp om att kunna fungera som en frisk människa. Men mamma sa strikt nej. Vad ska folk säga om de får reda på att du tar p-piller? I hennes och släktens ögon var ett p-piller inte medicin. Det var ett bevis på att jag var sexuellt aktiv. Hur folk skulle märka att jag svalt ett litet piller vet jag inte, men det kunde mamma inte riskera. Familjens rykte var viktigare än att jag skulle bli av med mina smärtor. När jag som 19-åring flyttar till Stockholm är det första jag gör att gå till ungdomsomtagningen. Kort därefter står jag på apoteket för att hämta ut mitt recept. Bakom disken sitter en beslöjad kvinna. Jag funderar på att slänga nummerlappen och gå, men hon har redan sett mig. Hennes slöja är inte bara en tygbit för mig. Den påminner mig om alla kvinnor jag mött under min uppväxt. Alla de som sagt att jag är en dålig muslim och ställt krav på mig, trots att vi inte ens känner varandra. Jag börjar känna mig illa till mots. Kan mitt namn avslöja vems dotter jag är? Tänk om hon känner mina föräldrar? Kommer hon se ner på mig när hon ser att jag tar p-piller och inte är gift? Jag går långsamt mot disken. Jag sträcker fram min legitimation utan att möta hennes blick. Jag tittar ner på bänken hela tiden. När hon upprepar ordet p-piller högt, efter jag har viskat fram vad jag vill hämta ut, kan jag nästan se hur helvetes portar öppnas för mig. Hon räcker över förpackningen och jag stoppar snabbt ner den i väskan och går sen raka vägen mot utgången. Jag fylls av skuldkänslor. Jag har gjort något som mamma och Gud förbjudit. Men jag är tvungen att tänka på min hälsa, för det finns ingen annan som gör det. På gymnasiet fick jag lite mer rörelsefrihet. Pappa lät mig gå hem till kompisar för att plugga, om de inte hade några bröder. Men en dag var jag inte helt ärlig. Jag var inte hos en kompis och pluggade. Vi var på Kristianstads stadsteater för att se våra vänner uppträda på Skånefinalen av talangtävlingen Ung Kultur möts. Oskyldigt, men för pappa var den där miljön exakt vad han fruktade. En plats där tjejer och killar blandades utan kontroll. I hans värld kunde teatern med 300 ungdomar lika gärna vara casting för en vuxen film. Jag väljer platsen nära utgången och håller koll på mobilen, redo att springa ut om pappa ringer. När våra vänner äntligen går upp på scenen reser vi oss upp och applåderar. Det tar en millisekund så känner jag att något är fel. Jag vänder mig om och ser att min handväska som jag lagt på sätet är borta. Med mobilen och allt. Hjärtat sätter sig i halsen och tankarna ryser. Hur ska jag förklara för pappa att den försvann när vi bara satt hemma och pluggade? På nyheterna har det rapporterats om en ungdomsliga som härjar i Skåne. Bakom oss sitter ett gäng killar som ser totalt ointresserade ut av det som händer på scenen. Jag misstänker att det är dem. Lokalen är full av ljud, men jag skriker åt dem att ge tillbaka väskan så högt jag kan. De nekar. Jag fortsätter skrika. Min kompis inser att hennes väska också är borta. Hon bryr sig inte ens hälften så mycket som jag. Jag blir desperat och skriker på ett sätt som förvånar alla som hör det, inklusive mig själv. Det handlar inte om det materiella värdet. Det är ett skrik av rädsla. För vad som skulle kunna hända om jag kom hem utan den. Pappa kanske skulle tro att jag ljugit om mycket mer. Han kanske aldrig skulle låta mig gå ut igen. Mitt skrik lönar sig. Killarna drar fram väskan och ger tillbaka den. När jag går ut för att samla mig står polisen utanför. Polismannen som tar emot min anmälan är förvånad. Vilken tur du hade, säger han. Ja, det var tur, tänker jag. Ända sedan jag var liten har jag ifrågasatt varje förbud som sattes upp för mig, men inte mina bröder. Jag nöjde mig inte med det bara är så. Fick jag inget bra svar, ifrågasatte jag svaret också. För även om jag var rädd, kunde jag inte acceptera att jag, bara för att jag är tjej, skulle ha mindre frihet. Jag minns hur det kändes varje gång mina bröder sprang ut för att leka, medan jag stod på balkongen och såg på. Att vara vid liv, men förbjuden att leva fullt ut, som en åskådare i sitt eget liv. Mitt ifrågasättande ledde sällan till att det blev bättre för mig, men däremot för mina yngre systrar som kom efter. De fick vara med på simlektionerna, de fick gå på balen i nian. Kusingiftet med min 10 år äldre kusin blev aldrig av. Han ville inte ha mig. Nej, mina föräldrar lyssnade på mig och avstyrde det. Det kan man nästan ångra idag som snart ogift 40-åring. Min pappa har idag släppt hedersnormerna. Det skedde inte över en natt, utan genom ett livslångt samtal som pågår än idag. Utan jobb eller sammanhang i Sverige blev hans främsta identitet att vara just pappa. Och med det kom kontrollen. Pappa är i sin natur för jämställdhet. För samtidigt som han har varit strikt uppmuntrade han mina systrar och mig att ta körkort och ville att vi skulle börja jobba tidigt för att tjäna våra egna pengar. Det är en enorm omställning att förlora allt och börja om i ett nytt land. Jag tror att han gradvis hittade tillbaka till den mannen han egentligen är. I min debutbok Vem har sagt något om kärlek från 2021 får man följa hans resa. Han säger att han lever med ångor och att det är mycket han hade gjort annorlunda om han fick leva om sitt liv. Idag är han den första jag ringer när jag har goda nyheter och den jag åker till när jag behöver pausa. Det där var sångerskan Eliana. Jag hade egentligen tänkt spela en låt från 1992 av Iraks största artist Kadhem El-Sahar. Men Sveriges Radio hade tyvärr inte låten i sitt arkiv. Men jag fick faktiskt lova att spela en liten snutt, och det vill jag göra. För den låten påminner mig om en annan mycket känd låt, och jag vill se om ni också kan höra det. Vi börjar med Kadhem El-Sahars låt. Och nu tar vi den som jag tycker att den påminner om. Vi kör den arabiska igen. Visst är det likt? Beyoncé och hennes låtskrivare snudde Single Ladies från irakierna. De visste att ingen irakier skulle hitta till den eftersom det inte finns några Single Ladies när alla gifts bort när de är 13 år. När jag var yngre var jag väldigt medveten om min etnicitet. Jag är uppväxt på den skånska landsbygden i en liten tätort där min familj var den enda med utom-europeisk bakgrund. Samtidigt som jag i hemmet uppfostrades till den religiösa tjejen blev jag i skolan invandrartjejen. Jag var inte bekväm med den etiketten heller. Jag kände mig som mina klasskamrater, med enda skillnaden att mitt namn aldrig fanns med på nyckelringar, muggar eller pennor i affären. Under större delen av mitt liv har jag varit van vid att vara den enda med utländsk bakgrund. Men efter flytten till Stockholm började det förändras. På mitt första journalistjobb var vi faktiskt två tjejer med rötter i Västasien, eller Mellanöstern, som den brittiska kolonialmakten har fått oss alla att kalla regionen. Trots att begreppet bara är logiskt om man utgår från att Europa är jordens mittpunkt och har Storbritannien som utgångspunkt. Från Sverige skulle Mellansödern vara mer korrekt. I alla fall, den andra tjejen och jag hade båda mörkt hår, men där upphörde våra likheter. Hon var stockholmare, med mycket snyggare klädstil än jag, och med en öppen kristen tro. Jag var skåning och inte lika cool. Vi hade olika intresseområden, olika personligheter och svarade på olika namn. Men för våra kollegor var vi tydligen en och samma person i två olika outfits. På redaktionen sa de hennes namn till mig och mitt namn till henne. Det spelade ingen roll hur många gånger vi rättade dem. Hon och jag hade inga svårigheter med att navigera i den svenska namnjungeln. Vi hade koll på Anders den långa och Anders den korta, Erik med K och Erik med C, Jonas H, Jonas L och den där tredje Jonas som ingen riktigt visste efternamnet på, som bara kallades Jonte. Vi lyckades säga rätt på över 100 etniska svenska kollegor, men för dem var två tjejer med mörkt hår en mycket svår ekvation. Tydligen är mörkt hår ett mycket mer effektivt kamouflage än någon militär i världen lyckats uppfinna. Jag har grubblat länge på vad det här kan bero på. Det kan ju inte handla om en generell oförmåga att urskilja detaljer. Det här är ju trots allt samma grupp som kan se skillnad och namnge över 300 olika hundraser. Men att skilja på två tjejer med bakgrund i Västasien i samma fikarum? Nej, där går gränsen för vad det mänskliga psyket klarar av. Jag är 25 år och har precis checkat in på hotellet i Thailand och byter om direkt till badkläder. Eller solakläder för min del. Med solhatt, bok och en stark längtan efter lugn och ro går jag mot stranden. Lyckligt ovetande om att stranden jag bokat boende in till är Patong Beach, en av landets mest kända partystränder. Ner vid vattnet möts jag av milslånga rader av tält med olika flaggor, sprit och dunka-dunka musik. När chocken lagt sig tar jag av mig mina sandaler och håller dem i handen medan jag fortsätter gå. Längst bort är det kanske tumt? När jag närmar mig svenska flaggan hör jag killarna ropa efter de blonda tjejerna som går framför mig. Snälla ropa inte på mig, snälla ropa inte på mig, tänker jag medan jag drar ner solhatten så långt det går och fixerar blicken i sanden. Jag passerar lägret. Ingen ropar. Gud vad skönt. Det tar några sekunder innan jag kommer på att det inte går att se på mig att jag är svensk. Det är en identitet som främst existerar inom mig. Under min uppväxt har jag ofta kallats invandrare. Jag är väldigt svårt för det begreppet, för det säger ingenting om personen och används i praktiken om vem som helst som inte ser tillräckligt svensk ut, oavsett om den har invandrat eller inte. Det grupperar och osynliggör individen, och det har nästan blivit som ett motsatsord till svensk. Jag är varken invandrare eller andra generationens invandrare. Jag är första generationens svensk. Det är också vad jag valt att kalla min senaste bok, som handlar om ju svenskhet, tillhörighet och mellanförskap. Att ha arabisk bakgrund i Sverige betyder att folk gillar att ge mig restips. Speciellt ett får jag ganska ofta. Åk dit du kommer ifrån. Att växa upp som arab i Sverige efter 11 september innebär att jag konstant behövt bemöta fördomsbilden av en arab och att jag inte kunnat känna mig stolt över min bakgrund. Det är för som vuxen jag har fått återupptäcka det som jag har tryckt undan. Som hur vacker arabiskan faktiskt är och hur god maten är. Jag skämdes över mina föräldrar, att de bröt på svenska, att de inte hade jobb, att de inte lagade svensk mat. Jag växte upp och fokuserade på deras brister. Jag förstod inte vad det faktiskt innebar att tvingas fly och lämna allt bakom sig. Att pappa egentligen är läkare. Att mamma är universitetslärare. Att de talar ett mycket större och mer avancerat språk flytande. Eftersom mina föräldrar flydde krig blev jag barn till invandrare. Istället för barn till akademiker.
Det här är ditt land. Det här är mitt land. Från Arlestena till norra Lappland. Från Bohusklippor till Gotlands chaukar. Landet tillhör dig och mig. Jag sa att landet det tillhör dig och mig.
När jag föreläser om hedersförtryck och min frigörelse får jag ofta frågan: var fick du ditt mod ifrån? Länge hade jag inget svar, men nu har jag det. Jag tror att det var min ADHD som räddade mig ur religionen och hedersstrukturen. Personer på autismspektrumet är den grupp som tenderar att ifrågasätta religion mest. Mitt behov av att förstå har alltid varit större än behovet av att passa in. Jag anade aldrig hur mycket diagnosen skulle förändra min självbild. Under uppväxten fick min etniska bakgrund ofta bära skulden för mina utstickande drag. Min ärlighet blev osvensk. Min otålighet blev temperament. Och min envishet blev kultur. Det var tecken på att jag inte passade in i den svenska mallen. Jag trodde på dem och fortsatte att känna mig annorlunda och osvensk. Men jag var ingen kaxig invandrartjej som inte kunde acceptera hierarkier. Jag var bara inte neurotypisk. Jag har svårt för att följa instruktioner om jag inte förstår anledningen bakom dem. Därför ställer jag frågor tills jag förstår. På arbetsplatser har detta tolkats som att jag är en besserwisser som ifrågasätter folks kompetens. Jag har svårt för plötsliga förändringar och behöver tid att ställa in mig på saker. När jag fick frågan att följa med en kompis på en familjetradition behövde jag veta vilka som skulle komma, vad de brukar göra, vad de äter och om det finns oskrivna regler jag bör känna till. Det är inte ett kontrollbehov. Det är en förutsättning för att min hjärna ska kunna ta in frågan. Känsloreglering är något annat jag brottas med. När något allvarligt händer är jag lugnet själv och handlingskraftig. Men om utkastet på mitt bokomslag inte ser ut som jag föreställt mig kan jag känna att hela världen håller på att rasa. Det är otroligt frustrerande. För andra och för mig själv. Jag skjuter upp saker i månader som tar 10 minuter att göra. Saker jag haft ångest över lika länge. Uppskjutandet är ingen befrielse. Jag tänker på det varje dag ändå. Förra året signerade jag ett avtal först 3 månader efter att jobbet redan var utfört. Skammen växte för varje dag. När jag äntligen gick med det till brevlådan kände jag mig så stolt. Jag hann i alla fall skicka det innan nyår. Men i samma sekund som kuvertet lämnade mina fingrar insåg jag att jag hade glömt skriva adress på det. Folk blev imponerade över att jag skrivit 3 böcker. Men de vet inte att jag kämpar med de mest basala sakerna, som att borsta tänderna, duscha eller bädda sängen. Min energi är sällan jämn. Jag kan ha kraft att tvätta sängkläder, men när tvätten är klar finns ingen energi för att bädda. Då sover jag på en obäddad madrass tills orken kommer tillbaka. Senast tog det 2 veckor. Utan en tight deadline är det som att min kropp inte kan fungera. Jag är också tidsblind och kroniskt sen. Jag är på många sätt min egen motpol. Jag står gärna på scen inför 100-tals människor. Men ber mig inte att mingla i pausen. Det är något av det värsta jag vet. Jag kan inte prata om väder eller helgplaner. Det sliter antingen med att jag delar alldeles för mycket om mig själv eller ställer frågor den andra inte är beredd på. Så jag drar mig undan. Inte av ointresse, utan för att slippa ångesten som följer. Så när det bjuds in till olika sociala tillställningar känner jag sällan FOMO, fear of missing out. Jag känner snarare fobi, fear of being involved.
wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
Att ha ADHD är som att befinna sig i ett mellanförskap. Jag ser ut som en vanlig människa, men jag varken fungerar eller känner mig som normen. När jag inte har en tydlig uppgift eller vet vad som förväntas av mig, så vet jag inte hur jag ska vara runt nya människor. Utåt ser det ut som att jag har kontroll, men när jag kommer hem är jag ofta helt slut. En av de jobbigaste sakerna med min ADHD är att mitt grundtillstånd är att jag tror att folk ogillar mig. Om jag skickat in en krönika och svar dröjer, kan jag inbilla mig att redaktionen just nu sitter i möte och bestämt sig för att sparka mig för att jag är så dålig. Jag känner sällan glädje när jag når en milstolpe. Jag känner mest lättnad. Varje dag går jag ut på att försöka komma i kapp, eftersom jag ständigt känner att jag ligger efter. Ibland blir kroppen helt paralyserad. Det är ett krig inom mig, där all energi går till att tysta den inre kritikern istället för att komma igång. Jag känner mig misslyckad för att jag inte får något gjort, men intalar mig samtidigt att jag inte förtjänat att vila. Att så många slänger sig med klyschan "alla har en släng av ADHD" har gjort att jag inte velat berätta om min diagnos. I folkmun framställs det ofta som att det bara handlar om lite koncentrationssvårigheter. Genom att förminska diagnosen till en liten karaktärsbrist osynliggör man de som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Vi går inte runt och påstår att vi har lite astma bara för att vi blir andfådda när vi springer till bussen. Men jag är inte heller ett fan av att ADHD kallas för en superkraft. Även om den stundtals kan kännas som en, är det svårt att nå sin fulla potential i ett samhälle som inte är byggt för att människor fungerar olika.
Över vida oceaner, emot fjärran horisonter, över hav och kontinenter, genom skymningar och dagar har vi färdats med varandra. Du är med mig vart jag går, genom månader och år. Du är med mig alla dagar, du är med mig vad jag får, du är den jag kunde vara.
Så länge jag kan minnas har jag haft svårt för orättvisa, dubbelmoral och kollektiv bestraffning. Jag hade gärna jobbat i domstol, men min hjärna är inte byggd för lagböcker eller ändlösa dokument. Så det blev journalistik istället. Men vad jag inte insåg när jag valde karriär som nyhetsjournalist var att jag satte mig själv i en ny form av kontroll. Som nyhetsjournalist ska man inte ta ställning i någon fråga alls. Man behöver vara neutral för att kunna rapportera så att lyssnaren, tittaren eller läsaren inte ska ta in informationen genom ett åsiktsfilter. När jag jobbade på P3 fick jag problem ett par gånger för att jag uttryckt mina åsikter på sociala medier. En gång handlade det om en text jag läste i tidningen Resumé. En skribent ifrågasatte att ett vårdföretag använde en viss manlig skådespelare i sin reklam när denna samtidigt spelade knarklangare i en tv-serie. Jag förstod inte invändningen. Fattade skribenten inte att den svarta killen bara var en skådis? Såg han honom som kriminell på riktigt? Jag twittrade mina förvirrade tankar. Resumés text uppmärksammades av fler än mig och blev en nyhet. Jag fick uppdrag att göra ett inslag om det. Under intervjun sa skribenten att han sett min tweet och att det var opassande att just jag gjorde intervjun. Intervjun avbröts. En annan gång skrev jag om ett program i P3 som hette Fråga vad du vill, där lyssnare ringde in och ställde frågor till en gäst. Denna gång hade en 30-årig kvinnomisshandlare bjudits in för att berätta om det våld han utsatt sina exflickvänner för. Hans offer tvingades höra honom prata om det i riksradio, samtidigt som han inte sonat för de brotten. Jag undrade hur redaktionen egentligen tänkte. Aftonbladet snappade upp min tweet och skrev en artikel. När jag kom till jobbet dagen efter hoppades jag att min chef hade missat den. Det hade han inte. Efter ytterligare något inlägg där jag reagerat på orättvisa eller något skevt kallades jag till slut in på ett möte. Jag fick ett ultimatum. Antingen så jobbar du kvar här, men då får du inte längre skriva på dina sociala medier. Eller så fortsätter du skriva, men då kan du inte längre jobba kvar. Min chef följde bara regler och hade rätt. Jag kan inte ha vuxit upp i kontroll och tillbringat 20 år av mitt liv för att ta mig ur det, för att sen välja en yrkesbana som ska kontrollera mig igen. Jag valde att sluta. Av alla mina identiteter är kvinna den jag är mest stolt över. Jag har aldrig kunnat acceptera bilden av kvinnan som det svagare könet. Att mannen är det överlägsna könet är historiens största PR-skam. Titta bara på vår biologi. X-kromosomen är inte bara den kvinnliga. Den är snarare den mänskliga kromosomen. Den innehåller ritningarna för nästan allt som gör oss till människor. Från hur hjärnan funkar till immunförsvaret. Y-kromosomen har i princip en enda huvuduppgift, att bygga testiklar. Och själva befruktningen, ni vet den där storyn om den passiva äggcellen som bara väntar på att bli erövrad av den snabbaste spermien, det stämmer inte. Ny forskning visar att ägget har en mycket mer aktiv roll och avgör själv vilken spermie som får komma in. Typ som det är i verkligheten. Kvinnan är naturens grundform. Och hon föddes absolut inte ur någon mans revben. Kvinnan skapar livet. Livmodern är vår planets ultimata maktkälla. Kontrollen av kvinnans sexualitet, menar många historiker, uppstod när människan började äga saker. Människan har funnits i över 300 000 år. Under nästan hela den tiden delade vi på allt i jämlika kulturer. Kvinnor fick barn, men faderskapet var ingen grej. Men för ungefär 10 000 år sedan, när vi blev bönder och mark skulle gå i arv, förändrades det. Männen ville nu vara säkra på att just deras barn ärvde dem, och med det kom kontrollen. Att kvinnan var underlägsen skrevs in i heliga skrifter och har sedan dess predikats som naturlag. Jag växte upp i resterna av detta. Maktgalna män förstörde min barndom. Än idag kallar vi kvinnor hysteriska och känslostyrda, medan män påstås ha lugn och logik. Det märks verkligen om man tittar på historiens manliga ledare. Vi kallar en man respektingivande, men en kvinna tar för stor plats. Mannen är självsäker och principfast. Kvinnan är arrogant. Och svår, det har jag fått höra mycket. Det sägs också att kvinnor inte kan samarbeta. Kanske har den myten spridits för att vi förblir ofarliga så länge vi slåss om samma stol vid männens bord. Patriarkatet är ingen vinst för män heller. Det vilar på idén att mannens värde är villkorat av vad han presterar, vilket gör att män inte heller uppmuntras att lyssna inåt. Det kanske är just där patriarkatet och religionen möts, i försöket att få oss att tvivla på vår kapacitet. Den röst vi har fått lära oss att söka i himlen finns i själva verket inom oss. Vår hjärna lagrar allt vi ser, hör och upplever. När vi ställs inför ett val skannar hjärnan igenom det arkivet och skickar en signal längs vagusnerven rakt ner i magen. Det är det vi kallar magkänslan. Har du någon gång följt någon annans råd mot din egen känsla och ångrat det? Hur många gånger har du sagt till dig själv efteråt: jag visste det.
Jag vann över bergen, jag delade på havet. Jag var den starkaste av oss, den svagaste ändå. Vi kollade i handen när du fick lämna dina drömmar och försona sig med tiden. Jag fick se dig tacka livet, trots att nu kan vi säga att vi har varit på jorden. Säga jag var där, hur underbart var det, hur underbart var inte det. Jag var nära, jag var nära, jag var nära, jag var där en stund på jorden. En stund på jorden. Jag var nära, jag var nära, jag var nära, jag var nära. En stund på jorden. En stund på jorden.
Efter jag lämnade religionen blev jag rädd för att berätta till mamma om dåliga saker som hände mig. För hon sa alltid: det är för att du har lämnat islam. Och komiskt nog, när något bra hände, sa hon: jag har bett för dig i mina böner. Inget var min egen förtjänst. Jag är medveten om att religion ger många styrka och hopp, men för mig och många andra har religion varit kvävande. När jag senare i livet hamnade i en destruktiv relation kändes dynamiken så bekant. Tills det ändå slog mig: organiserad religion är narcissism förklätt till något heligt. Hot om straff eller helvetet styr dig bort från din egen magkänsla. Du lär dig att din inre röst är fienden. Och när du inte längre litar på dig själv, då behöver du någon annan som tänker åt dig. Precis som att religionen creddar Gud för allt positivt, så tar en narcissist också åt sig äran och hyllar sig själv när det går bra. Men absolut ingenting är deras fel. Om det går dåligt, de är inte kapabla att ta ansvar. I kristendomen dör Jesus för alla dina synder, utom en. Det enda oförlåtliga är om du inte tror på honom. Det värsta du kan göra mot en narcissist är också att inte tro på den, även när personen ljuger. Både religionen och relationen med narcissisten börjar på samma sätt. Du är utvald, speciell, älskad. Men kärleken är aldrig ovillkorlig. Den är alltid förtjänad. Pedestalen är ingen gåva. Den är ett verktyg. Narcissisten säger: din familj förstår dig inte. Dina vänner har dåligt inflytande. Bara jag vet vad som är bäst för dig. Religionen säger: vi har den rätta tron, den rätta skriften, den rätta vägen. Alla utanför är vilsna, lever i synd eller är en frestelse. Resultatet är detsamma. En krympande värld och ett växande beroende. En narcissist har regler för dig, men helt andra för sig själv. Hen kan ljuga, undanhålla och unna sig friheter som den skulle straffa dig för. De står över lagen, eftersom de är lagen, i sin egen värld alltså. Många religiösa ledare gillar också detta hyckleri. De tolkar reglerna efter egna intressen och gör lite som de vill. Genom att hävda att de talar och Guds vägnar vaccinerar de sig mot all kritik. Det värsta en narcissist vet är att tappa ansiktet. Så när du lämnar måste du förstöras innan du hinner prata. Du är instabil, otacksam, galen. Inte för att det stämmer, utan för att ingen ska lyssna på dig om du väljer att berätta. En församling kan agera på liknande sätt. Omgivningen försöker påverka dig genom syskonet som påminner dig om vad som är förbjudet, vännen som ber för dig och grannen som oroar sig för din själ. Och när inget av det här fungerar heter det att det var ett test från Gud som du misslyckades med och att djävulen har kommit åt dig. Precis som med narcissisten är det först när man är ute på andra sidan som man inser det var aldrig kärlek, det var kontroll. Samma diagnos som hjälpte mig att ifrågasätta religionen och ta mig ur hedersnormernas grepp skickade mig rakt in i narcissistens. Studier visar att kvinnor med ADHD löper större risk att hamna i destruktiva och manipulativa relationer. Varför vet man inte helt säkert, men mönstret är för tydligt för att ignoreras. Låten ni just hörde heter I See Your Disguise och är skriven av mig. Skrivandet är som min medicin och låttexter har jag skrivit sedan jag var liten. Men det här är bara andra gången en text blir en låt. Första gången gick jag på gymnasiet och skickade in ett bidrag till Melodifestivalen. En tjej från estetprogrammet sjöng och vi kom inte med. Den här gången är det en datorgenererad röst som sjunger. Inte mitt första val, men ett tacksamt sätt att få mina ord att leva genom musik. Att använda AI har skapat en legitim oro kring det farliga i att låta system tänka åt oss. Ironiskt nog gör religionen just det, men då kallar vi det heligt. Vårt kära Sverige beskrivs som sekulärt. Men fria är vi inte. Vår bibel heter bara något annat. Kapitalism. Vår pengagud lär oss att slåss om smulorna på golvet och leta syndabockar i grannen som just flyttat in, istället för att rikta blicken uppåt mot de som faktiskt äger bordet. Kapitalism, kolonialism, patriarkat. Olika ansikten för att rangordna, kontrollera och splittra människor. Jag trodde att jag blev fri när jag lämnade hedersnormerna, men alla de här systemen lever i min kropp. Kapitalismen har lärt mig att värdera prylar högre än naturen och att jag bara duger så länge jag presterar. Jag tycker det är synd att den första frågan jag får av främlingar är vad jobbar du med? Och från dem jag känner, vad har du på gång? Det känns som ett test där svaret avgör om jag är tillräckligt intressant. Mina kalenderbokningar säger inte så mycket om vem jag är och det gäller nog även dig. Så jag har lovat mig själv att i fortsättningen istället fråga alla nya bekantskaper om deras passion, hjärtefrågor och drivkraft. Vad skulle du göra även utan lön? Vilka orättvisor eller frågor berör dig mest? Och vad får dig att kliva ur sängen även när allt känns tungt? Kolonialismen lärde mig att mörk hud värderas lägre än ljus och att alla etniciteter inte är lika värda. Mitt födelseland Irak borde vara ett rikt land. Landet har en av världens största oljereserver. Men istället lever irakerna bland sönderbombade gator och el som kommer och går. Sedan 1990 har Iraks tillgångar varit frysta i amerikanska banker. Och efter invasionen 2003 kontrollerar de även Iraks löpande oljeintäkter. Avslöjanden har visat att miljarder har slussats ur denna fond till amerikanska bolag. Och Irak kan inget göra. Ändå betraktas USA som ett föregångsland och Irak som ett misslyckat. När omvärlden ser på när ett land ockuperas, kontrolleras och bombas utan att reagera, så sänder det ett budskap om vems liv som räknas. Den blicken når ända hit till Sverige och drabbar även oss som delar samma bakgrund. Men det drabbar dig också. Varje gång du blundar för andras lidande ger du upp en del av ditt eget mänskliga värde. För om vi godkänner att vissa liv är mindre värda hotas alla till slut. En hierarki över människovärdet skyddar ingen. Den äter sig uppåt. Och patriarkatet som präglade min uppväxt och fortsätter att färga mitt liv lärde mig att jag är det mindre värda könet. Jag belönades för att lyda och följa och blev en vuxen kvinna som inte lärt mig att sätta gränser. Det skulle gå från att aldrig ha hållit en kille i handen direkt till giftermål. Jag trodde att vara sexuellt orörd och spara sig till sin man var något att vara stolt över, inte att det själva verket var min bur. Jag lärdes att tro att jag inte var hel utan en man, att min uppgift som kvinna var att göra honom nöjd. När man aldrig har fått öva på relationer lär man sig inte vad man själv slitar och någon annan börjar. Jag är tjejen som gav upp min dröm för en man. Jag är kvinnan som flyttade mina gränser och accepterade saker jag aldrig trodde att jag skulle acceptera. Jag kommer aldrig mer att förminska mig själv för att en man ska känna sig stor. Jag finns inte till för att ge dig kraft medan du suger livslusten av mig. Att ifrågasätta är sällan riskfritt, men det är det friaste en människa kan göra. Min röst är mitt starkaste vapen. Det är också ditt. Den jag är idag kommer inte från att jag alltid har haft alla svar, utan från att jag en gång trodde på alla lögner.
Producent Martina Lindvall och tekniker Jakob Laller. Komikern och kollegan i Invandrare för svenskar, Ahmed Beran, sommarpratade 2023.
Jag växte upp i ett eritreanskt muslims hushåll. En kultur där vi jobbar väldigt mycket med piska och morot och där moroten också kan användas som piska om du inte gör rätt för dig. Skola, religion och kultur. Temerti, din och Bahli är den treenigheten jag växte upp i. Och idrott. Det var väldigt viktigt att jag och mina systrar idrottade. Pappa brukade alltid säga att en ungdom som idrottar är för trött för att knarka, supa och göra dumheter.
Sök på Sommar i P1 med Ahmed Beran i Sveriges Radios app.